Hej och välkomna till avsnitt 1297 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070-3028-950. I detta avsnitt följer ett samtal med Johan Westerholm, redaktör för ledarsidorna.se, om Brottsförebyggande rådets rapport om islamofobi i Sverige. Hur bör vi förhålla oss till rapporten och till själva begreppet islamofobi? Det reder Johan Westerholm ut. Varmt välkomna. Johan Westerholm, välkommen.
Tack.
Du skriver ju alltid väldigt intressanta och spännande artiklar, och inte minst om islam och islamism. Och nu är det så här att Brottsförebyggande rådet har släppt en studie om islamofobi i Sverige. Och det här är en studie som jag inte har läst. Jag har läst sammanfattningen och jag har läst dina artiklar om den här studien då, men jag har inte läst studien. Så att, lite kort, vad, till att börja med, bakgrunden, varför gjordes den här studien och vad handlar den om?
Bakgrunden är ett regeringsuppdrag från 2016 som går ut på att motverka hatbrott av olika karaktär. Och då har då det här uppdraget, regeringsuppdraget, gått till Brottsförebyggande rådet att ta fram tre rapporter, varav denna är den andra i denna serie. Den första hanterade antisemitism och hatet mot judar i Sverige. Och nu är då den här den andra rapporten, och den då går ut på hatbrott riktade mot muslimer. Och min kritik mot rapporten, den bottnar sig egentligen även i den efterföljande artikeln som vi kommer, säkert kommer komma in på. Det är det att man använder sig av begreppet islamofobi. Och islamofobi är ett begrepp som är i och för sig har några år på nacken. Man kan dra, finns beroende på hur man drar linjerna. Men för att definiera islamofobi så måste man också från början definiera islam. Och islam låter sig liksom inte definieras med ett enda penseldrag. Det är den mest fragmenterade religionen av de tre abrahamitiska religionerna. Det är det första, för att annars det är svårt att definiera en fobi mot någonting som du inte har definierat ordentligt själv. Och nu med risk för att bli väldigt teknisk i detta, så antingen så tar man då definierar islam enligt vad Amman-protokollet stadgar, det vill säga de åtta erkända rättslärorna, eller också tar man alltså ett vidare begrepp och inkludera minst lika många rättslärare till, det vill säga Ahmadiyyad, alawitiska rättsläran, alevitiska rättsläran, den drusiska rättsläran. Jag menar vi hamnar i väldigt, 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 väldigt konstig situation om vi ska då definiera, alltså använda oss av ett begrepp som heter islamofobi, när inte ursprunget låter sig definieras ordentligt. Va? Och där har man ju då gjort så att Brottsförebyggande rådet har i praktiken svalt Mattias Gardell, professor vid Uppsala universitet. Han innehar Nathan Söderblom-professuren, vilket anses då inom humaniora den absolut mest prestigefyllda inom då religionsvetenskap. Och han har ju då anammat Muslimska brödraskapets definition fullt ut. För det ligger i Muslimska brödraskapets intresse att, så att säga, genom att säga, alltså att all kritik mot deras politiska tillämpning av islam, det vill säga islamism, är ett utslag av islamofobi och hat, och där, det ska därmed kunna kassas som, alltså kritik och granskning av det här, av Muslimska brödraskapet i förlängningen, ska då kunna definieras som hatbrott och förbjudas. Så att det här finns en medveten, vågar jag påstå, en medveten rörelse att hänga upp sig vid Gardells och Muslimska brödraskapets definition av islamofobi, och sen mer, alltså sätta den bilden. Och tittar vi på Sverige så är den bilden satt. Men tittar vi ut i Europa, vilket är viktigt, och i allmänhet, och Frankrike i synnerhet, så säger man att islamofobi är inte en term som vi ska använda oss av alls, säger Macron och den franska regeringen. eftersom allt hat och alla hot och allt våld riktade mot olika grupper är förbjudet. Inte hat, man får hata vem man vill, men hot och våld mot olika grupper, oavsett vad det bottnar i, är förbjudet. Alltså en renodlat sekulär tillämpning.
Så då behövs det inget särbegrepp som islamofobi, ja, enligt den bedömning, ja, enligt den...
Nej, just det. Och särbegrepp, alltså har du särbegrepp så öppnar du för särlagstiftning.
Mm.
Och här vill jag vara väldigt, väldigt tydlig med att säga att jag tror att de flesta är överens om att det förekommer hatbrott mot grupper baserat på deras religiösa övertygelse i Sverige. Oavsett om du är syrisk, ortodox kristen, muslim, jude eller bara vanlig kristen. Alltså, titta på kyrkan i Spånga centrum, eller fel, i Husby, som vandaliseras med jämna mellanrum då, och okända, det vill säga polisen är tillyckas utöver, men där det är otvetydigt så att den här kyrkan, alltså den svenska kyrkans byggnader, blir vandaliserad just för att representera kristendom.
Mm.
Alla sådana brott ska alltså både fördömas och bekämpas, utredas och bestraffas, är min uppfattning. Och då behöver vi inte särbegrepp.
Jag förstår. Men vi ska gräva lite mer här alldeles strax. Men jag tänkte, det finns ju ett särbegrepp som är väldigt etablerat. Eller om du skulle definiera på annat sätt. Och det är antisemitism. Vad säger man där då? För det handlar ju specifikt om just liksom hatet mot judar.
Ja, antisemitismen är, anser jag. Och det är väl det enda. Så att säga. Här har jag... Alltså jag kan... Det finns skäl för att kritisera min inställning där, men jag tycker att man kan så att säga motivera just antisemitismen, för att där är det ju så att den judiska gruppen, eller den judiska diasporan, är den enda religion man kan prata om en diaspora, anser jag, som alltså ända sedan de fördrevs, den judiska gruppen fördrevs från Jerusalem, om det var år 148 enligt vår tideräkning. Jag har inte riktigt klart i huvudet, det är mycket siffror nu. Så har ju de varit fördrivna just för sin religiösa övertygelse skull. Va? Här pratar vi om en nära 1000 år gammal förföljelse. Den har en särskild nyans av rasism, skulle jag vilja påstå.
Kan man säga så här, om jag får sammanfatta det, att judarna behöver särbehandlas med begreppet antisemitism för att de har genom historien särbehandlats med just antisemitism?
Just det, och de har fått en åtnjuten negativ särbehandling, inte bara av kristna utan även muslimer, och egentligen vart du än vänder dig i världen. Jag menar, det, alltså även idag så har vi då Sveriges Television som pratar om en judisk lobby och såna här saker. Jag menar, den har exceptionellt djupa rötter, skulle jag vilja säga.
Medan hat mot muslimer och andra minoriteter, då är det mer liksom, det kan falla under allmänt hat och att det är fel att hetsa och att bruka våld.
Ja.
Mm, just det.
Absolut.
Då förstår jag.
Mm. Så att det är väl min linje. Den kan kritiseras, men jag står för den.
Mm. Vi ska gräva lite mer i den här rapporten då. Alltså, jag har inte läst den som sagt, men jag är väl bekant med Mattias Gardell. Jag har haft honom som lärare, jag har intervjuat honom, jag har läst många av hans böcker om islamofobi. Och han har till och med skrivit en bok som heter just Islamofobi, när jag tänker efter, som jag har recenserat. Alltså, vad är problemet med att han står bakom just mycket av, jag vet inte exakt vilken roll han har i rapporten, men det han står bakom, vad är problemet med det, att just han gör det?
Ursäkta mig. Ja, nej, alltså han står inte bakom rapporten, utan det är i huvudsak hans litteratur som Brå bygger hela sitt resonemang på. Och Mattias Gardell är problematisk som forskare, för att han tar också uppdrag utanför sin roll, och här hänvisar jag i min artikel då, min första artikel om det här, till någonting som kallas CETA-rapporten. Och CETA är en från 2018, och CETA är ju då en tankesmedja som finansieras fullt ut av Turkiets maktparti AKP. AKP står Muslimska brödraskapet väldigt nära, är egentligen liktydigt i Turkiet med Muslimska brödraskapet, men det finns då ett ottomanskt raster ovanpå, då ett stort turkiskt raster ovanpå deras tolkningar. I denna CETA-rapport som den handlar om den europeiska antisemitismen så författar då Mattias Gardell kapitlet om Sverige. Han undertecknade med sin fulla titel, det vill säga professor vid Uppsala universitet, Mårten Söderblom professorn. Och i detta så, dels så vågar jag påstå att han bedriver alltså, ren orenlighet i forskningen, eller rent forskningsfusk, när han då påstår att Mehmet Kaplan, den tidigare bostadsministern för Miljöpartiet, var tvungen att avgå för de islamofobiska strömningarna i Sverige. Att man uttalar uttryck för islamofobi. Men sakläget som gjorde att Mehmet Kaplan var tvungen att avgå, det var ju hans intima umgänge med inte bara gråvargarna, vilket då är AKPs stödparti, MHPs ungdomsorganisation, som har gjort sig skyldig till 697 politiska mord på oliktänkande i Europa under 70-80-talet, men även mordförsöket på Johannes Paulus den andra, är klassat i flera länder som en ren terrororganisation. Mehmet Kaplan hade också ett intimt umgänge med den tyska organisationen Miligörus. Och Miligörus är alltså muslim, alltså kan man säga också det här muslimska brödraskapet influerad turkisk organisation som har varit utredd för i Tyskland för att kunna förbjudas. Och är under ständig övervakning skulle jag vilja säga, för att man jämställer Miligörus med NSDAP, det vill säga det tyska nazistpartiet, alltså så pass extrema.
Ja, men kortfattat, bara för att sammanfatta det, alltså, då kan man säga att Mehmet Kaplan, han fick gå helt enkelt därför att han var en islamist som hade kopplingar till ja, terrorstämplade organisationer som är liksom, alltså i princip farliga alltså för rikets säkerhet skulle man kunna säga. Det var därför han fick gå, men Mattias Gardell ville få framstå att han fick gå för att Sverige är islamofobiskt.
Ungefär så. Alltså att Mehmet Kaplan, jag skulle säga så här, Mehmet Kaplan fick avgå för hans intima umgänge med de här dokumenterat radikala extrema organisationerna. Så kan jag säga. Men, och han, alltså han försöker skriva om historien, men vad som för mitt vidkommande, mitt personliga vidkommande som är ännu allvarligare, som återfinns i fotnoterna i det kapitlet, det är det att han menar då på att jag, det vill säga ledarsidan.se, riksdagsledamoten Amine Kakabave och biträdande professor vid Malmö universitet, Aje Karlbom, att vi tre plus några till skulle utgöra det svenska islamofobiska nexuset, det vill säga grundstrukturen. Och man kan väl säga så här att hade det här varit i Sverige, hade Uppsala universitet publicerat den rapporten, så hade dels så hade det då det fallit under svensk lagrum, det vill säga det här pratade vi om förtal, eller då jag och de övriga skulle kunna anmäla Mattias Gardell för förtal eller misstänkt förtal, eller domstol behöva pröva det. Det andra är ju då att den här rapporten skulle då, Gardells bidrag till den här rapporten skulle då kunna anmälas för forskningsfusk inom den akademiska miljön. Och det här är ju då rätt allvarliga grejer. Jag tog kontakt med Uppsala universitet för att reda ut det här. Och det tog mig 3 månader. Till slut så fick jag ett svar från teologen, det är alltså teologiska institutionen som organiserar något av Söderblom-professuren. Och de säger så här, vi vet ingenting om den här rapporten. Mattias Gardell har gjort den på egen hand. Den har inte blivit kvalitetssäkrad av oss. Det här är ingenting som vi har haft någonting att göra med. Vill inte heller ha någonting att göra med. Och då föll alltihopa. Eftersom då är det då turkisk lagstiftning som skulle råda. Och det säger sig självt, alltså oddsen för mig att sitta i Stockholm och försöka driva en juridisk process i Ankara mot regeringspartiet AKPs tankesmedja är mikroskopiskt små.
Vi ska snart gå in på vad den här rapporten liksom, vad den betyder och så, men en sista fråga här med Mattias Gardell, alltså varför är han, jag vet att han är en aktivist, han har varit en del av Ship to Gaza, jag har intervjuat honom om det och sådana saker, men liksom förstår han inte själv att han beblandar sig med de här islamisterna, men han är ändå väldigt skolad i islam, han kan väldigt mycket om islam, liksom förstår han inte bättre själv eller liksom gör han det här medvetet?
Den frågan får du nästan ställa till honom. Jag kan bara konstatera sakläget att han har ju då varit en känd och välkommen gäst på Muslimska brödraskapets största svenska event genom åren, de muslimska familjedagarna. Han återfinns i klustret kring då tidigare, numera nedlagda enligt uppgifter, Sveriges unga muslimer som förlorade rätten till statsbidrag för att man svarade för icke-demokratiska metoder och bjöd in jihadist och hatpredikanter. Min bedömning är att han kan inte vara omedveten om detta. Skulle han vara omedveten om i vilket kluster och i vilken kontext som han rör sig, då tycker jag att det finns skäl att ifrågasätta kompetensförklaringen till professor inom ämnet. Men det är min bedömning.
Ja, jag förstår. Om vi går vidare då. Dels så, det är ändå intressant, alltså hatbrott mot muslimer, oavsett om man kallar det islamofobi eller något annat, är vi både överens om det är helt förkastligt. Och den här rapporten måste ändå innehålla konkreta exempel vad muslimer drabbas av som ändå är trovärdiga. Kan du lyfta fram något sånt som liksom du ändå tycker att det här har vi problem?
Ja, det finns, alltså nu hoppar vi av och an. Jag tror att de få beskrivningar som finns i rapporten, de finner jag för troliga. Det vill säga att kvinnor, man rycker slöjan från kvinnor, man säger, jag kallar dem en massa fula saker och hem och det ena med det tredje. Jag finner inte skäl att ifrågasätta dem, för det har varit tillräckligt mycket med skriverier jag rör mig även i de här miljöerna. Men det stora problemet med den här typen av rapporter, när man gör kvalitativa intervjuer, man har alltså intervjuat ett 50-tal personer, det är ju det att de är anonymiserade. Och det måste de vara enligt gällande forskningsetisk lagstiftning. Så det är ingen problem. Men problemet uppstår i den här frågan. Då backar vi tillbaka till det vi sa från början. Vad är islam? Jag vet inte. Och ändå är jag skolad i detta. Jag har läst kandidatprogrammet, åtminstone mellan Öst- och Nordafrika studier. Tillbringat mycket tid med olika imamråd. Och fördjupat med de här frågorna. Jag kan inte utläsa från vilka miljöer kommer de här intervjuobjekten. Vilken rättslära, vilket uttryck inom respektive rättslära, vilken roll har de i respektive församling, hur graden av religiositet vet vi inte heller någonting om. För att då hoppa till en annan forskare som jag tycker är underskattad där, det är Tobias Hübinette. De som känner till Tobias Hübinette har säkert en rad med åsikter om honom, men tekniskt sett så är han en mycket, mycket skicklig forskare. Han brukar dela in svenska muslimer i tre grupper. Dels sådana som helt har tagit avstånd från sin religion. Det är sådana som kommer från teokratier. Vi har en stor grupp iranier då som kommer direkt efter revolutionen. De är reda flyktingar. De är antingen helt sekulariserade eller också är de konvertiter av olika slag. Konverterade till kristendom. Sen har de utgör roughly en tredjedel. Sen har vi en tredjedel som står i mitten som är kulturella muslimer. De är fullt ut anpassade och jag vågar på så integrerade i stor mån också även assimilerade i det svenska samhället. De tar sin öl med polarna men de kanske fastar och ändå de firar de muslimska högtiderna mer av kulturella skäl. Och sen så har vi den sista tredjedelen, det är de praktiserande troende, den ortodoxa. Och inom det här så finns det ju som sagt 8 olika rättsläror. som är erkända, åtta ytterligare rättslärare ungefär, roughly, som inte är erkända. Vi vet inte varifrån de här intervjuobjekten kommer. Vi vet inte i vilken kontext det här uppstått. Och för att annars skulle man då kunna identifiera det. Och det är en sak att hantera. Den andra saken att hantera i den här rapporten, och här anser jag att BRÅ har gjort sig, alltså har verkligen dålig forskning, en dålig rapport. Så att här skulle man då kunna redovisa vilka av de sju muslimska trossamfunden har man intervjuat. Två av dessa, Sveriges förenade muslimer och Förenade islamiska föreningar i Sverige, kontrolleras och domineras av Muslimska brödraskapet. Och jag vet att när man gjorde de här intervjuerna så var flera av de andra muslimska trossamfunden bekymrade för att de hölls utanför. Jag har alltså kontakt med företrädare för de andra muslimska samfunden, och de är jättebekymrade över att det är så Sveriges förenade muslimer, Förenade islamiska föreningar i Sverige som så att säga tar sig ett tolkningsföreträde före de fem andra. Och det här är djupt problematiskt att BRÅ inte redovisar det. Och jag vågar påstå, det är min absoluta övertygelse, att det slår igenom i rapporten. Det är därför man också landar i Gardells definitioner av islamofobi. För han är så otroligt närstående det muslimska brödraskapet i sina slutsatser.
Mm. Men vad är då risken med den här rapporten? Är risken i sådana fall att eftersom Gardell har sin syn på vad islamofobi är och han vill använda det som en stämpel för att liksom egentligen skydda de som kritiserar islamism och de problematiska aspekterna av islam. Blir risken med en sån här rapport då att det kan uppstå, jag vet inte, lagstiftning, men någon slags i alla fall, ja, kanske till och med lagstiftning som gör att det kanske blir svårare att granska islamister på grund av en sån här rapport?
Ja, definitivt. Definitivt. Alltså det här är ju, var nu då partiet Nyans med Michael Yüksel. Det här är det han vill. Eller det är vad partiet Nyans vill. Man vill ha inskrivet alltså att islamofobi är, alltså islamofobiskt motiverade hatbrott är ett särskilt hatbrott då, som ska få en särbehandling i straffrätten. Och då hamnar vi i det här läget då. Alltså, vad är hat, vad är kritik och vad är granskning? Ja. Och det ser vi också, Stockholms moské, som jag vågar påstå är en av Sveriges mest radikala miljöer, om än i fin kostym. Dess imam och direktören för Stockholms moské, Mahmoud Khalfi, han har ju öppet bekänt sig till Muslimska brödraskapets ideologi. Både i Tunis News, avsnitt av Son Egyptson, men även då i tidningen ETC i ett aprilnummer från 2013 tror jag. Ja. Alltså öppet va? Och där har ju jag blivit bemött av företrädare eller medlemmar ska jag säga i den församlingen att min granskning och min kritik är islamofobisk, va? Så att här glider vi över, granskning och kritik är islamofobi är förbjudet, va? Det är det de vill, va? Och det är just den här sammanblandningen då som är oerhört olycklig. Och vad jag också, alltså det de Muslimska brödraskapet vill, det är det att man ska blanda ihop granskning och kritik av islamism med religionen islam. Och brödraskapet vill samma sak som Richard Jomshof på Sverigedemokraterna gör. Och här har vi då två parter som förstärker varandras budskap. När Richard Jomshof säger att islam är en vedervärdig religion, va? Och gör inte de här. Så han tar sig då, han är ändå en bildad person, han har läst det här.
Han försökte sen korrigera och säga att det handlade om islamism, men...
Ja, men det gick väl så där kan jag säga. Eftersom Anders Holmberg i 30 minuter, han satt ju och läste upp rad med citat. Det går inte, anser jag, och sluta sig till något annat. I sådana fall har Richard Jomshof, han har sagt fel i bra många år nu, utan att reflektera vid det, va? Och det är mycket mer, och sen så kan jag tycka men vad som händer, och det här är också viktigt, när man målar med en sån här bred pensel som Richard Jomshof gör, då hoppar vi tillbaka till Tobias Hübinettes forskning. Vad händer med den här gruppen kulturella muslimer? Vad händer? Jo, de konstaterar men islam är en del av min identitet. Den signalen som Sverigedemokraterna skickar till mig är att spelar ingen roll hur mycket jag anstränger mig, assimilera mig eller anpassa mig, Sverigedemokraterna kommer alltid att hata mig. Så varför ska jag ens försöka? Och det har vi redan sett i Stockholms moské. De var oerhört snabba efter att lockera om oss uttalanden och öppna dörren och sa att se där, svensken kommer ändå aldrig tycka om det. Det är lika bra att du kommer till oss.
Mm. Men det är ju
och
bara...
Det,
ja, jag förstår det. Men det blir också liksom islamisternas ursäkt för att värva nya medlemmar. Jag menar, de var ju lika radikala
absolut.
Oavsett vad han skulle säga egentligen. Så det blir bara en ursäkt för dem. Mm.
Ja, ja, men det skapade ett moment. Och jag har källor i alltså klustret kring Stockholms moské. Så att jag menar, det blev en tillströmning där. När folk bara liksom, eller de muslimer som bara, jaha, ja, men Sverigedemokraterna kommer ändå alltid hata oss. Och därmed tänkt konservativt regeringsunderlag kommer ändå alltid tycka. Så varför ska vi, så här, då kan vi ju då falla för pressen som finns inom religionen och låta oss radikaliseras ännu mer och sluta oss i det här jobbet. Så att det här provocerade fram en rörelse, vågar jag påstå. Eller jag är säker på att jag har sett den. Jag har pratat med andra imamer. De är jättebekymrade över det här. Och vill inte se den här utvecklingen. Så att jag är jättekritisk. Och vilket jag också har kommunicerat. Och står för det. Så att jag, det kommande vecka så har jag i alla fall 3 möten med andra imamer. Som är minst lika bekymrade över muslimska brödraskapets utveckling som jag är. Va? För att de står ju för en fascistisk uttolkning av alltså islam.
Och islam. Mm.
Här är också, här måste jag då säga att det är väl att det muslimska brödraskapet är ju alltså av shura-rådet vid Al-Azhar universitetet i Kairo. Och det här shura-rådet bedöms vara sunni-islams absolut mäktigaste. Den 22 december så förklarade man i en fatwa att muslimska brödraskapet är förbjudet att tillhöra, är förbjudet att interagera med ända ner på enskild medlem, för att muslimska brödraskapet har smutsat ner islam genom att lägga ett fascistiskt, nazistiskt och marxistiskt raster på religionen. Va? Och det är samma, det här är enda gången jag kommer hålla med en salafist. Vi har samma skäl som salafister tycker illa om muslimska brödraskapet. Det muslimska brödraskapet har smutsat ner religionen.
Mm. Precis, jag förstår det. Jag tycker att det är bra. Sen så har vi, de har sina egna problem, salafisterna och även liksom den här skolan i Egypten. Så att,
jo, ja. Precis. Va? Och det är väl så att det är enda gången. Ja. Och sen, så att, och det är enda gången jag kommer hålla med. Jag tycker att en salafist säger något bra, ja. Kan jag säga.
Ja. Men det är poängen i alla fall. Alltså att det finns problem med muslimska brödraskapet här i Sverige, så har muslimska brödraskapet nästan fått, alltså de har sugit upp syret från den islamiska debatten i Sverige, för det är de som syns i tv-rutorna, och så får debattera med sådana här lite mera andra muslimer som vill hitta andra tolkningar. För jag menar, jag har pluggat islamofobi. Jag hade Mattias Gardell som lärare, som jag sa, och jag har pluggat, eller inte islamofobi, jag har pluggat islam, pluggat olika islamkurser, och det var ju väldigt många, man fick läsa liksom kvinnliga författare som var alltså muslimska feminister. Det fanns en författare som heter Margot Badran, hette hon, och vi läste om sisters in islam och olika sådana feministiska rörelser som med islamisk teologi som grund ändå vill förklara att det bör råda jämlikhet mellan man och kvinna, och de måste ha den här islamiska grunden därför att de lever i en islamisk kontext. Det kan inte gå och komma med liksom västerländsk sekulär feminism, titta vad häftiga jag är ungefär, utan de måste ha en islamisk feminism, och det har de för att verka för något så sunt och bra som jämlikhet. Så jag menar, sånt måste man respektera, och man måste liksom verkligen stödja såna här grupper, och då kan man ju bara göra om man är inkluderande och godkänner ändå att ni har en bra, ni är liksom, det här är bra islam ungefär. Håller du med om det? Nu surrade jag iväg lite grann, men att...
Jag håller med om det. Mm. För att jag menar, vad vi har hamnat i, och det är det jag beskriver i islamismen i Sverige, det är det att muslimska brödraskapet har en unikt god och hög organisationsförmåga, alltså en hög grad av adaptivitet till liksom olika sätt och hur kan vi växa i den här miljön. Va? Och det är en politisk rörelse, det är inte religion. De har som ambition, har jag en känsla av, att bli klassad som den femte sunnimuslimska rättsläran. Och det Mahmud Khalfi, han försäger sig där etc. tror jag det är, att det är den vi bekänner oss till, det är den trosinriktning vi bekänner oss till. Han nämner inte de andra fyra erkända sunni-rättslärarna, utan han säger Muslimska brödraskapet som inriktning, vilket är en politisk inriktning, va? En rent politisk inriktning, va? Och här kommer vi då, och det är den som jag granskar och kritiserar. Och här är det också återigen kritik mot Sverigedemokraterna. Jag kan förstå det principiella, att man ska då kunna kritisera en religion. Det ska man kunna göra. Men i en religiös kontext. Sverigedemokraterna, Richard Jomshof i synnerhet, han förbehåller sig rätten att från en politisk plattform kritisera en religion. Men blir förnärmad, förolämpad och kränkt när Antje Jackelén från sin religiösa plattform kritiserar Sverigedemokraterna. Det går inte ihop, vågar jag påstå. Antingen så säger man att okej, kritik mot Sverigedemokraterna får komma från både religiöst håll och politiskt håll. Vi bryr oss inte, men vi förbehåller oss därmed rätten att kritisera både religion och politik. Då hade det hållit, men nu blir man liksom, så fort Svenska kyrkan lägger sig i politiken, då slår man bakut. Och jag slår också bakut där. Religionen ska inte lägga sig i politiken och politiken ska inte heller lägga sig i religionen. Det är en enskild uppfattning. Men vad politiken och jag kan göra och ska göra, tycker jag, det är att granska, kritisera alla rörelser som förtrycker människor. Och det är i det här fallet islamismen som förtrycker människor, som förföljer människor, som mördar människor.
Kan man säga så här att liksom din kritik lite grann mot Richard Jomshof, det är att han gör lite grann samma sak som det du kritiserar Mattias Gardell gör, alltså han förenklar, han säger liksom att islam är någonting och Mattias Gardell säger att islam är också någonting, alltså, och sen så vill de använda det från olika håll, alltså Jomshof vill använda det för att kritisera islam, Gardell för att kritisera då det han menar är islamofobi.
Absolut är det så. Det är mycket väl sammanfattat. Och det här har vi sett en gång tidigare. Du som också har pluggat islamologi då. Jag menar, det var ju Osama bin Laden som gjorde inte en egen definition, men han gjorde en definition av jihad. Och jihad är enligt Osama bin Laden heligt krig mot de otrogna hundarna i väst. Men det där är en grov förenkling. Jihad är, det finns ju stora och lilla jihad. Alltså stora jihad, det är kampen mot dig själv och dina egna demoner. Va? Och lilla jihad, det är kampen mot för det rättrogna. Men Usama bin Laden yxade till det här, utan jihad var väpnad kamp mot de otrogna hundarna i väst. Vem fångade upp det här och förstärkte det budskapet? Jo, George W. Bush. Två poler som står mot varandra användes av samma definition. Här ser vi då hur Sverigedemokraterna, jag betvivlar inte, alltså majoriteten av alla Sverigedemokraterna är minst lika motståndare till islamism som jag är. Va? Men här ser vi hur Richard Jomshof, som är då partisekreterare, alltså nummer två eller tre i rang om man säger så, drar samma breda penseldrag att islamism finns inte, utan det är bara islam det handlar om. Och då, vilka är det som jublar över det? Jo, Muslimska brödraskapet och Mattias Gardell. För de säger samma sak.
Ja, jag förstår. Gällande George W. Bush håller jag inte med dig alls. Alltså, jag är en stor fan av Bush och han gjorde stora nyanser när det gällde islam. Han försökte prata om islam och fascism till exempel vid ett tillfälle för att beskriva de här militanta elementen. Men annars var Bush en stark anhängare av moderat islam i hela, det var det som var liksom grundet för
Ja,
nationsbygget att bygga
nu,
på.
jag håller med dig
Ja.
där. Men när det gäller, nu gjorde du en ful citering av mig. När det gäller begreppet jihad, där landar han i samma definition som Osama bin Laden. Det som var min poäng.
Ja, just det, just det. Ja, men okej då, men om vi ska avrunda lite grann. Hur ska man då debattera det ämnet bra? Därför att jag vet att du är väldigt engagerad och det är därför inte du är nu. Alltså, hur ska vi göra för att debattera det här ämnet islam helt enkelt? För jag menar, jag personligen, min ingång i debatten är dels att jag är väldigt kritisk till de här islamologerna som jag hade som mina lärare, som alltid ville skönmåla och liksom släta över islamism och de här radikala, farliga, militanta elementen som ändå finns inom islam. Och dels är min andra ingång att jag är mer kritisk till islam som religionen vad du är. Jag anser till exempel att det finns i urkällorna och i historien, alltså väldigt problematiska aspekter som inte bara är tolkningar utan är fakta liksom. Så att jag är lite mer islamkritisk, men det viktiga är att få ett bra debattklimat där man kan debattera på ett liksom på ett bra sätt utan att liksom börja hata och hetsa och liksom kasta stämplar på varandra. Hur ska vi få ett bra debattklimat om det här i Sverige?
Ja, till att börja med så tror jag någonstans att vi måste börja lära oss vad det här är för någonting. Och då måste vi först så att säga, vår syn på religion, alltså religiösa urkunder. Du tog själv upp det. Vad är Koranen, haditerna och profeten Sunna? Är de tidlösa eller är de bundna av sin tid? Är Bibeln tidlös eller är den bunden av sin tid? De flesta säger nej, men den är ju bunden av sin tid. Den är ju bunden av den tid den nedtecknades i och traditionerna, alltså en del traditioner uppstod i. Va? Den är en bunden av. Alltså måste vi så att säga rensa bort och tolka om vart efter dessa samhällen utvecklas. Och det var ju det som sen då blev det som vi kallar för reformationen, som då kickade igång i praktiken med tryckpressen. Och ska vi behandla då, och det här är ju en process som i allra högsta grad som de olika imamråden i de olika arabländerna framförallt då brottas med. Vad i de religiösa urkunderna är tidlöst och vad är det bundet av sin tid? Efter det att de har kommit fram till om man då ska så att säga, hur ska man se på urkunderna? Ja. Mm. Det här är ju parallella processer, men vi måste också börja lära oss. Och när vi har lärt oss det, så att säga, då kanske vi kan då börja ta och lyssna på, all right, då kan vi också börja göra urskiljningar. Vilka av de här 7 idag trosamfunden i Sverige kan sägas representera en inriktning och en tolkning av sin religion så att vi kan ha en vettig dialog med dem och en vettig debatt med dem. Nu har man valt Sveriges förenade, alltså SFM och FIFS som motparter från, även från regeringen i allmänhet och i synnerhet då Socialdemokraterna och Miljöpartiet, men även i viss mån Centerpartiet om vi pratar om regeringsunderlaget. Och ja, vad representerar de? Ja, de representerar en tidlös inriktning. En väldigt, väldigt bokstavstrogen och framförallt också politisk inriktning då, på sin religion. Så det handlar om, vågar jag påstå, alltså ett ganska, ganska rejält fotarbete som opinionsbildare måste ägna sig åt, som ska liksom prata någonting i debatten. För det är väldigt mycket till- och tjejgissningar vågar jag påstå. Det finns ju då sådana religionsvetare, som, eller alltså doktorer som har doktorerat i religionsvetenskap som hävdar att en religion har ingenting med urkunderna att göra. Alltså det är en extrem, utan det är bara människorna som till erkänner sig till en religion som är religionen. Alltså jätteförvirrat. Jag säger, du måste, precis som du säger, man måste ta hänsyn till urkunderna, vad som står där. Men är så att säga tillämpningen reformerad eller inte reformerad? Jag vågar påstå, eftersom jag själv några år sedan satt som rådgivare till Marokkos imamråd. Vi har alltså fått igenom abortlagstiftning, vi har fått in undervisning i förintelsen i på grundskolenivå i Marokko. Alla abrahamitiska religioner är lika inför lagen. Jag vågar påstå att det är möjligtvis en del av en reformering. Va? Och sen så säger man sådana här, nej men islam kommer aldrig kunna reformeras. Och då tycker jag då har man en ganska mörk syn på människans förmåga att tänka självständigt. Och det här ser vi nu, hur så att säga, de bokstavstrogna krafterna inom islam, hur de försvagas. Och jag har redovisat det i islamismen i Sverige. Försvagas så att säga, i direkt proportion med hur den ekonomiska, eller omvänt proportionellt mot hur den ekonomiska utvecklingen går i till exempel Tunisien och Jordanien. Där är det övertydligt, mer på enskild valkrets. Bättre välstånd ger mindre av radikalisering och mer av en intellektuell debatt vad faro handlar våra religion om. Så att man, om de som säger att islam inte kan förändras eller man kan förändra tolkningen av den, det vågar jag påstå är intellektuellt ohederligt med det faktaunderlag som vi faktiskt har.
Mm, jag förstår det. Ja, jag har många tankar kring det här, men jag tror att vi får spara till en annan gång. Men det här var jätteintressant och jag vill säga stort tack till dig, Johan, för att du ville delta här. Och det är en väldigt viktig, det är väldigt viktiga artiklar du skriver om den här rapporten. Därför att den är, alltså de flesta som bara följer nyheterna, de har nu fått bilden av att vi har ett jätteallvarligt problem med islamofobi i Sverige och nu måste vi göra massa snabba, ogenomtänkta motåtgärder. Och du går mot strömmen
ja, och
där.
Och, tänker, ja. Och då tänker jag komma med ett slutord här kring den här rapporten. Mm. Jag tycker personligen att är det något land i Europa som nu hanterar det här på ett vettigt sätt så är det Frankrike. De går hårt fram mot islamistiska organisationer. Man plockar bort islamofobi som begrepp. Man gör, och det ska vi då veta att Frankrike har mer än 200 års erfarenhet av kulturfriktion, religionsfriktion och en sekulär konstitution som man är väldigt stolt över och man försvarar. Det är det ena. Det andra som jag vill ha som slutord. Jag anser att Brå bör dra tillbaka rapporten omedelbart och komplettera den. Om man nu ska gå vidare med det här begreppet som jag inte alls tycker om som islamofobi. Komplettera den med det mycket, mycket goda forskningsläge som finns ute i Europa. Och här har man alltså hamnat i händerna på Mattias Gardell och Muslimska brödraskapets definition av någonting som vi inte vill ha. Alltså den här definitionen av islamofobi. Mm. Det är min bestämda uppfattning.
Mycket bra, mycket bra. Okej, tack Johan.
Tack.
Det var avsnittet 1297 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som finns för att ge dig perspektiv på tillvaron som svensk media inte ger. Stöd gärna på swishnummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.